Ja, precis som, vad heter du nu sa du? Vad sa du?
Ronny.
Precis som Ronny nämnde i början så är det ju den gode hedens tema idag för den här söndagen. Och du läste ju den så användbara salmen som vi kan ha så stor nytta och välsignelse av så ofta. Och så såg jag blev också lite överraskad när jag såg här, kasta en blick på det som gick innan vi började. Så satt du upp min predikotext på tavlan här. Det visste du, eller det hade du satt fram, nej? Det har det, ja, vad intressant. För det var precis det jag ska ha i min predikan idag från Hesekiel. Hesekiel 34, det är egentligen förra årgångens texter enligt kyrkoåret, men det gör inget för det återkommer ju var tredje år där. Men jag ska läsa ifrån den 34 kapitlet i profeten Hesekiel, och så läser jag där ifrån vers 11. Så säger Herren Gud: jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin jord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så ska jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag ska hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter, skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet. Ja, det är väl en fantastisk text det här om den gode heden, och det påminner ju väldigt också om den 23 salmen. Till viss del när det gäller Hesekiel, om vi bara ska nämna helt kort i början, så är ju Hesekiel till viss del samtida med profeten Jeremia. Och det här handlar ju om ett tidigt 500-tal före Kristus som det här skrevs. Till skillnad från Jeremia så blev ju Hesekiel också själv bortförd i fångenskap till Babylon under den här allvarliga tiden. Och i Hesekiels långa bok, för en ganska lång profetbok, så möter vi ett välstrukturerad beskrivning av både hans kallelse, och sen är det ett långt sjok med hans domsprofetior. Men också i avslutningen av boken så möter vi hans förkunnelse om tröst och förväntan till folket. Och det här är ju inte enbart för Hesekiel. Vi ser det ofta i våra profetböcker hur det har den här gången liksom, och att Gud i sin kärlek förbarmar sig över människorna. Bakgrunden till den här texten som jag läst nu, det är ju det att det var en tid när det inte hade funnits en vägledning för folket. Det var en utebliven vägledning. Och när det inte finns vägledning, så läser vi ju också i ordspråksboken, så blir folket tygellöst, står det där. Och det här handlar också om att det här fick konsekvenser ibland Israels folk. Det uppstod vilsenhet. Det uppstod splittring och det var felaktiga offer. Och så är som sagt kontentan av när man inte har en vägledning eller en djupt grundad förankring. Det säger oss bara hur viktigt det är att vi får vara djupt förankrade i Guds ord. Och jag tänker också på när Jesus, det står om Jesus i Matteus 9, att när han såg människorna så blev han inte bara förargad och domderad, utan det står att han fylldes av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och jag tänker på det här ordet att han fylldes av medlidande. Det är ju ett signum för den gode herden. Och det är precis det som vi menar när vi ofta hör det här ordet empati. Det är ju ett ord som vi får lyfta fram ofta i sjukkyrkans arbete. Empati är inte detsamma som sympati. För sympati, det handlar om att man tycker synd om någon på ett felaktigt sätt. Alltså, inte fel ska man säga, men det blir inte rätt. Därför att det handlar mer om att man går in i en känsla som man rycks med i på ett sätt som inte är bra för en själv heller. Men empati, det handlar just om att lida med någon men ändå behålla sig själv intakt. Att man kan gå in i en annan människas situation där jag lyssnar, där jag delar smärtan här och nu, för att sen också gå tillbaka i mitt eget liv. Det är där jag också då kan känna att jag kan få bli till stöd. Och Jesus, han hade den här, naturligtvis, han var ju fullkomlig. Han hade den här empatiska sidan. Han fylldes av medlidande. För de var illa medfarna och hjälplösa. Och jag tycker att de orden är så rörande, tycker jag, för oss i vår tid också. För om det är någonting vi möter i vår värld idag så är det väl illa medfarna människor. Det finns ju så oändligt många exempel på det. Och vi hör det ju ständigt i våra medier om denna psykiska ohälsa och det som breder ut sig. Och det är ju inte så konstigt med tanke på alla alarmerande nyheter som finns i vår tid. Idag är det ju inte kyrkorna som i första hand predikar om det allvarliga i världen med, jag tänker nu på Jesu återkomst och så. Men det tror ju vi på. Men jag tänker att idag är det ju vetenskapsmän som kommer med sina larmrapporter om hur det ser ut i vår värld. Och det här bara bekräftar ju det vi har trott på i årtionden. Och vi ser med allvar på hur tiden lider. Och då säger ju Paulus, det är dags för er att vakna. Jag tänker att vi ska ju inte gripas av panik. Det är ju lätt att man gör det, men vi ska istället se till att vi går till den gode herden där vi blir omhändertagna så att vi kan ge det vi behöver ge i den här tiden som nu är och som råder omkring oss. Men den här texten som nu är Hesekiels bok, jag tänker också att det djupast sett handlar om hela frälsningsdramat. För bilden av Israels folk som gick vilse, det är ju mänskligheten, bilden av mänskligheten. Hur herden själv säger, jag ska själv ta hand om mina får. Ingen annan kunde ju göra det på det fullkomliga sättet. Det fanns bara en. Det var Guds enfödde son. Han skulle själv ta hand om sina får. Det fanns ingen annan väg än Golgata-vägen att gå. Och det är signum för den gode herden. Han gav sitt liv för fåren. Ingen tog det. Han gav sitt liv för oss. Så detta kan man väl säga är evangeliet i en sammanfattning när man läser de här orden. Jag ska själv ta hand om mina får. Och jag tänker när man läser den här texten så förmedlar ju det, tycker jag, en gudsbild som i min värld i alla fall är den rätta gudsbilden. Nämligen att Gud är kärlek, som Johannes skriver i sitt första brev. Och Johannes skriver också att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och evangelisten Johannes säger ju då, med tanke på att Gud är kärlek och Gud är ljus, så står det att nåden och sanningen har kommit från Jesus Kristus, eller har kommit genom Jesus Kristus. Han var full av nåd och sanning. Det är ju den kombinationen som är så lisa för själen. För om det bara vore sanning, då vore det vi ju förlorade. Och det vore ju så oerhört hårt och smärtsamt. För vem skulle då bestå? av oss alla. Men nu står det att han var full av nåd och sanning. Så där finns vi med i Guds kärlek och ljus som har försonat oss med Gud. Och så står det också i Efesierbrevet 2 att han är vår fred. Han är vår fred. Så kärlek och ljus och fred, det är ju allt sammans det här ryms i begreppet den gode herden. Och i överförd mening så kan man säga att det handlar om diakoni, som jag egentligen skulle vilja påstå är synonymt med begreppet vägledning eller ledarskap, som vi idag hör så väldigt mycket om också, oerhört mycket. Men jag tänker att det ledarskapet som vi talar om i våra församlingar, det är inte som man tänker sig i den profana världen, utan här har vi en helt annan bild av vad ett sant ledarskap är, för det är diakoni. Och diakoni betyder ju egentligen i grunden så betyder det tjänst, att vi tjänar varandra, men i det ligger också begreppet omsorg. Diakoni, det här står ju om i apostlärningarna då i grekiskan. Så jag tänker att ledarskap och vägledning är synonymt med begreppet omsorg och tjänande. Och vad är då vägledning för någonting? Det är ju någonting att följa efter. Det är ju att ha en förebild. Det handlar egentligen inte alls så mycket om ord. Nästan ingenting. Det är klart att det är viktigt vad vi säger. Det är det absolut. Men det börjar inte med det. För om det visar sig att det andra djupare i oss inte fungerar, så faller ju våra ord också. På frukten ska ni känna trädet, säger Jesus. Så det är ju det som är så oerhört viktigt. Det är det som hur vi handlar, hur vi möter varandra. Och det är inte bara det finns så många bitar i vårt möte. Det handlar om våra ögon, våra blickar. Det handlar om vår attityd och hur vi förhåller oss. Och allt det här behöver ju få samspela, och då för att orden också ska verka. Men allas vår stora förebild är ju Jesus naturligtvis. Och jag landar ofta själv i de där orden när Jesus tvättar lärjungarnas fötter, Johannes 13, som vi läser inför påsken mycket. För det säger Jesus själv, för de var ju förundrade över att inte skulle väl Jesus tvätta deras fötter. Det var ju den lägsta sysslan som tjänarna i ett hus skulle ha. Men Jesus säger till lärjungarna, jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Och Jesus ger oss exemplet på ett tjänande ledarskap. Det är det som är kännetecknande för församlingens ledare. Att vi tjänar så som Jesus har betjänat oss och mig. Och en ofta förekommande uppmaning i Gamla testamentet, det är när Gud talar till Mose och Aaron och alla profeterna och det här. Det återkommer ju för oss, de här kategorierna, att vi ska se till och ta vård om änkan, den faderlöse och främlingen eller invandraren som det står. Och de där orden, det är naturligtvis så att de är bokstavliga också. Men jag tänker att de inrymmer ju allt av det som kallas för behovets barn. Änka och faderlös och invandrare, då är man väldigt utsatt. Då är man väldigt sårbar. Och där behövs verkligen vår omsorg, så som Jesus har visat sin utgivande kärlek för oss. För jag tänker så här att i vår tid så möter vi så mycket av teorier. Och det är inget fel i det alls, det ska vi inte säga. Det finns mycket av kunskap och teorier, och de är viktiga också. Men om man saknar vishet så blir det en obalans. För vishet och intellekt är inte alls samma sak. För vishet är något annat än begåvning och intellekt. För vishet handlar mer om någon slags mognad i våra liv som växer fram utifrån vårt umgänge med Gud. Jag tänker också att det är ofta förekommande Det finns ofta väldigt mycket lovvärda värdegrundsmodeller och ledarutvecklingsprogram kan vi säga, och såna här strategier. Och det är heller inget fel, men frågan är om det liksom blir det som är det primära. Då kan man gå miste om det som är själva insikten. För utan insikt så blir det ingenting av det heller. Jag löper de vägar dina bud har visat, säger psalmisten 119. Ty du har vidgat min insikt. Jag tänker att det är så underbar bön. För jag tror att vi måste be att Herren också fördjupar och vidgar vår insikt. För då blir det något annat av alla de här modellerna och teorierna som vi har. Så vishet och insikt. Och det är också väldigt viktigt med att det finns en kraft bakom det vi förmedlar och vill förmedla av kunskap och sådana här saker. Och därför så är det viktigare med kraften än de stora orden, om ni förstår vad jag menar. Det kan lätt bli att vi sväller över ibland i våra stora ord omkring Guds mäktiga verk. Men finns väl kraften i någon fråga vi måste ställa oss också gång på gång, tänker jag. För annars så blir alla de här goda sakerna bara utanpåverk om de inte har en klangbotten i ett välvårdat och fördjupat inre liv. Och hur kan vi då få det? Ja, det kan vi ju endast få genom umgänge med den gode herden. Genom umgänge med Herren själv. Sök först Guds rike, säger Jesus, och hans rättfärdighet. Så ska vi få det andra också. Och det här, egentligen vet vi det, tror jag. Men ändå kan det vara väldigt svårt att verkligen förverkliga det. Men det är ju endast genom umgänge i ordet och bönen som det blir en verklighet. Och det är det där som jag tror är hemligheten. Genom stillhet och förtröstan, säger Herren, så ska ni vara starka. Och det tar tid. Och det har vi ju svårt för i vår tid. För det får ju inte ta tid. Det ska ju gå så fort allting. Och allting förmedlas med en löpande hastighet. Men i Guds rike så är det inte fråga så mycket om den där tiden och effektiviteten. Utan i Guds rike måste saker få mogna. Och vi behöver få växa och mogna i vårt andliga liv. Och det får ta tid. Och vi behöver inte bekymra oss så mycket, tror jag, hur lång tid eller så vidare. Det viktiga är att vi står där i den gode herdens tjänst och inför hans omsorg. För det är där som vi formas och vi blir aldrig färdiga. Och det är som det ska, så skriver ju Thomas Tranströmer i sin kända dikt Romanska bågar. Skäms inte, säger han, för att du är människa. Utan inom dig så finns det valv efter valv oändligt. Och du blir aldrig färdig och det är som det ska. Och det är ju så, vi behöver ständigt formas av Guds kärlek och hans frid. Eftersom vi lever i den här världen som är ofullkomlig. Och därmed är det ju inte sagt att vi måste liksom bli färdiga innan vi kan göra någon nytta. Utan Gud är ju så förunderligt god så att mitt i den här processen som vi hela tiden får leva i, så får vi ju vara i tjänst under tiden. För det är ju under vårt formande i Guds kärlek som vi också i vår tur kan förmedla Guds kärlek och omsorg till andra, tänker jag. Gunnar Ottervall är en man, han har skrivit om ödmjukhet på tal om det här med att det inte kan gå så fort. Han skriver så här: det sker i tysthet som blir stort. Det kommer efter och inte först. Det mognar sakta och inte fort. Det böjda axet är alltid störst. Jag har gett er ett exempel, sa Jesus, för att ni ska göra som jag har gjort med er. Den här kraften Jesus hade för att utöva sitt tjänande ledarskap, den hämtade han ju i sitt umgänge med fadern. För han säger flera gånger att fadern och jag är ett. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Så umgänget med fadern var Jesu förankring, och det behöver också vara vår förankring. Detta är ett exempel av tjänande ledarskap för att bli andliga vägledare. Där föredömets makt är så stor. Att vägledning förverkligas endast genom förtroende. Ska tillit kunna byggas så måste det finnas den här djupa klangbotten i våra liv hos oss var och en. Och hur skapas då det här förtroendet? Och då tänker jag på den gode hedens kännetecken som vi läste om i den här texten i Hesekielboken. I de här verserna som vi har läst om hur han skulle gå tillväga så stod det ju då om vi, från vers 12 där. Så säger han att när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Alltså, när ni tänker på de här orden om den gode hedens arbete i den här profettexten i Hesekiel, så ser vi på några nyckelord som finns med. Och de här nyckelorden det är vad som innebär att vara en god herde. Och jag tänker att vi ska följa de exemplen gentemot varandra och världen. Och det är att vara närvarande som den gode herden. För det är att visa mod. Att orka stå där när livet går sönder för min broder eller syster. Att kunna vara närvarande. Det behövs inga ord, men det behövs en hand att hålla eller en människa att luta sig mot. Då är vi med och räddar en människa från att gå under i sina känslor. Det fanns i den här texten ett engagemang hos den gode herden. Därför att det står om att han skulle hämta sina får. Han skulle beskydda dem. Han samlade dem. Och när vi läser så anar vi den här varsamheten som finns i den gode herdens utförande. Och så står det på ett ställe att han skulle föra dem till den rätta platsen. Och det tycker jag är så fint, det där ordet att föra. Det är ju väldigt skillnad emot att säga att man föser någon. För det kan man tänka annars att en herde bara liksom styr och ställer sådär. Men det gör inte den gode herden. Han för sina får till betet. Han för dem med varsam hand. Så att det är det där kärleksfulla, det där ömma, där man verkligen visar en omsorg för vart och ett av individerna. Och som Jesus säger i texten, ni vet, om den förlorade fåret. Han letar, han lämnar de 99 och så letar han tills han hittar det som hade gått vilse. Ja, det finns mycket att säga om den här lilla texten, men vi ser ju de här orden hos herden, hur han lyfter fåren, hur han är den här förmanande, den här tålmodiga herden som letar. Han hämtar och de som är sårade, de förbinder han och ser till att de blir läkta i sina liv. Han hjälper och så är han också rättvis. För det står också där i slutet att jag ska se till de starka och välmående. Så det är inte det att han lämnar någon kategori, utan även de som då kanske är de här starka och välväxta fåren, så tar han sig också an dem i kärlek och rättvisa. Så alla inbegrips i den här follan. Och så tänker jag när jag tänker på det, så tänker jag också att så är det med oss människor. För att vi ska ju visa varandra den här kärleken som Jesus har gjort. Och när vi själva blir föremål för omsorg och kärlek och barmhärtighet ifrån Gud, som jag tror att vi egentligen skulle kunna berätta om var och en här, att vi har blivit, då vet vi ju hur viktigt det är att bli förbunden och omsorgsfullt behandlad. Och det är ju den erfarenheten som hjälper oss att kunna vara barmhärtiga emot vår medmänniska när de kommer i den situationen. Och så tänker jag att det är ömsesidigt. För ingen av oss är ju på topp hela livet och bara rusar och känner att allt är lyckligt och väl. Utan vi kommer alla igenom livet i olika passager i de här dalgångarna. Där den gången jag är stark, Då kan jag vara den som får förbinda och vara med om att hålla uppe och hjälpa. En annan gång är det jag som är drabbad av sorg och ångest och oro. När jag känner att jag orkar inte, jag orkar kanske inte be ens en gång. Då behöver jag ju dig eller er som beder och lyfter mig. Så jag tror att vi behöver det här böljandet fram och tillbaka i vår förjord. Där vi vet att Herren är med, jag får hans kärlek, men hans kärlek tar sig uttryck genom er. Alltså genom oss varandra i syskonskaran. Det är så Gud har valt att arbeta i sin församling. Och jag tänker då när det gäller den gode herden, så är det ju ett sånt uttryck för detta med vem Gud är. Den gode herden Jesus som kom och som togs an sig verket med att rädda hela mänskligheten som utgör jorden då. Och då tänker jag på att det var ju Guds oändliga kärlek som gav sitt liv för att vi skulle räddas. Det fanns hans nåd, hans barmhärtighet. Och jag tycker när Paulus skriver i sitt andra korinterbrev så säger han om fadern att det är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Som tröstar oss i våra svårigheter så att vi genom den tröst vi själva har fått kan trösta var och en som har det svårt. Och den här barmhärtigheten som Gud visar oss, den växer endast fram i Jesu närhet. För när vi lever i hans närhet och tar emot av detta, då kan vi inte annat än att bli barmhärtiga och kärleksfulla också emot varandra. Och det är vad Jesus säger, var barmhärtiga så som er himmelske fader är barmhärtig. Jag har gett er ett exempel. Och när den yttersta domen kommer en dag, så ska vi inte behöva stå med de frågorna vi ska få. De handlar ju om, som ni vet, enligt Matteus 25 om vad har du gjort för din broder? Jag var naken och ni klädde mig. Jag var hemlös och ni gav mig ett hem. Jag var fattig och ni gav mig mat och så vidare. Och jag tänker också på det Jakob skriver i sitt andra brev. Också ett sånt där lite uppfordrande ord. Men jag tycker ändå ett viktigt ord för att vi ska komma ihåg att jag är själv föremål för Guds omsorg och barmhärtighet. Så att jag inte blir, att jag själv kan ge det vidare. För det säger ju Jakob så här. Domen blir obarmhärtig över den som inte varit barmhärtig. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Så med Guds kärlek och barmhärtighet så banas det ju en väg in i människors hjärtan. Och när den här vägen öppnas in i människornas hjärtan, då kan synden bekännas. Då kan banden brytas och såren kan helas. Och då skapas förutsättningar för andlig tillväxt och mognad. Och Guds rike kan få utbreda sig och bryta in och bryta fram. Och i den här tiden så skapas det ett hopp om en framtid även för alla oroliga människor i vår tid. Jag ska avsluta nu och läsa en liten dikt härifrån som Eva Magnusson har skrivit, som just handlar om det här hur vi får ta emot av Guds kärlek. Och då kan vi också ge den vidare till andra. Vid bristningsgränsen heter den. Du möter honom där vid bristningsgränsen. När dina fötter vägrat och din tanke stannat. Ändå har han gått där hela tiden. I sand och svett och salt och ökentorka. Och gråtit dina egna tårar. När vattenkrukan föll ur dina händer. Och det som var din räddning gick till spillo. Han stannar där vid bristningsgränsen och fångar upp dig när du sjunker ner i sanden. Förundrad ser du bland smuts och skärvor. En källa springer fram med självklart vatten och du får dricka tills din törst blir stillad. då böjer han sig ner och tvättar dina fötter. Fader i himmelen, tack för att du är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Tack att du är den gode herden som ger ditt liv för fåren. Tack för din gränslösa kärlek och nåd till oss. Herre, låt det få prägla våra liv. Låt oss kunna ta emot av din helande kärlek och frid, så att vi i vår tur kan ge den vidare till varandra och till andra människor i världen och tiden som vi möter. Vi tackar dig, Herre, att du vill hjälpa oss alla att få leva nära dig varje dag och stund. I Jesu namn. Amen.